Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden, tisdag eftermiddag. Vi har som vanligt när vi kör igång en massa att prata om. Högt och lågt. Jag tänkte vi skulle börja i Chelsea och hela soppan där runt Abramovichs frysta tillgångar. Det som nu verkar vara en försäljning av klubben som ändå pågår. De har fram till imorgon, va, att presentera bud, tror jag. 15, nej det är idag. Förlåt, 18 var det.
Mm. 18, de var veckan ut väl?
De var veckan ut, ja. 18 är det som är sagt. Fram till på fredag så ska bud ha presenterats på Chelsea, och det brinner ju lite i knutarna där, för att om de inte får till en försäljning av den här klubben så riskerar det ju faktiskt att gå i konkurs, med tanke på att man inte kommer åt sitt kapital.
Hyfsat förhandlingsläge för den som ska köpa.
Ja, precis, och det är det som är det är en amerikansk bank, va, som håller på och överser den här affären. Men säljare är väl, ja, vem är säljaren egentligen? Det är också lite oklart. Det är den brittiska regeringen just nu då, som har fryst tillgångarna. Så att vem som har, det finns ju fler värden än bara de ekonomiska i den här försäljningen, det är rätt uppenbart. Och det, jag antar att det är Chelseas styrelse på något sätt måste vara involverad i det här. Och även FA förstås. Vi vet att det finns den här brittiska fastighetsmagnaten Candy sägs ha samlat ihop tillräckligt mycket investeringspengar då från andra personer för att kunna lägga ett bud, så att han kommer vara med i racet. Det finns också det här Saudi Media Group, ja, ett saudiskt företag som ska vara beredda att betala kostnader som ska röra sig någonstans runt 35 miljoner kronor. Som, förlåt, miljarder.
Som uppges också inom citationstecken då inte ha någonting att göra med saudiska styret till landet.
Nej, det ska ju vara ett så att säga ett fristående företag, lite till skillnad från då den saudiska investeringsfonden som finansierade köpet utav Newcastle. Mm. Mm. Som är en direkt, det är ju liksom Bin Salmans plånbok i stort sett. Men jag vet inte så mycket om den här saudiska mediegruppen. Det är alltid lite shady.
Ja, det känns så.
Vi vet ju inte så mycket. Vi vet ju också att väldigt mycket där är liksom, det är inte en demokrati där man äger saker på samma sätt som vi kanske gör, som vi är vana vid här, utan mycket tillhör ju.
Men man har ju svårt där, vilken som än kommer in, som är svårt att se att det ska bli någon form av jätteförändring eller revolution i Chelsea. Jag menar, det är ju en välmående klubb. De har väldigt bra spelare. De är inte med och slåss om Premier League-titeln nu, känns det väl. Det var lite för långt efter, men rent teoretiskt är det där i och för sig. Men de behöver inte liksom...
Nej, precis. Nej, och de är ju på det sättet ett ganska tacksamt läge, för de ligger ju i en position där de egentligen inte riskerar att missa Champions League nästa år. De har heller inte en titelstrid som de måste på något sätt fokusera all sin kraft på, utan de är lite avhängda där, så att de befinner sig på det sättet i ett på rätt ställe mentalt för att kunna ta en förlust utan att det spelar så där jättestor roll, men också spela utan den här pressen av att behöva rädda Champions League nästa säsong, för det tror jag man kommer lösa.
Problemet de sitter i är väl med de utgående avtalen och sånt man har i klubben.
De har en massa andra problem såklart.
Ja, såklart.
Och vem det nu som kommer in och köper klubben är ju vad den personen eller det företaget har för vision och har för ambition att investera i det. Vi vet ju att Abramovich har stoppat in otroligt mycket pengar. Kommer nästa ägare göra detsamma? Det kan förändra ganska mycket i hur verksamheten sköts där, men jag tror i slutändan det som vi kanske har pratat mest om, supportrarna och det här med att de inte får gå på fotboll och så vidare. Det går inte att köpa biljetter och sådär. Jag tror att den smällen tror jag blir väldigt lindrig. Det kommer röra sig om några matcher här och sen så kommer nog business vara tillbaka ganska mycket som usual på Stamford Bridge. Sen runt laget så blir det såklart en ny regim.
Liksom. Ja, och vilken spelartrupp då kommer nästa säsong får vi väl se också. Det är ju sånt påverkar ju också. Det fanns för lite lösa rykten där om att vissa spelare tittade lite på hur man kan bryta kontrakten och så vidare i och med läget de sitter i. En spelare som nämndes vid namn i de här uppgifterna var ju naturligtvis Romelu Lukaku som vi väldigt gärna vill till Inter. Men vi får väl se vad det blir av där de... Det var väl lite roligt där att man nu precis också hade vädjat i FA om att få spela borta matchen mot Middlesbrough inför tomma läktare i och med att man inte kan sälja några borta biljetter. De fick ju inte det godkänt.
Vad händer med Marina Granovskaja nu?
Det är en fråga man har ställt, men hon måste väl försvinna i samband med att Abramovic försvinner, och det är ju ett tapp. Det är ju ett enormt.
Eller måste hon det? Hon är väl anställd av klubben. Alltså visst att hon har en personlig nära relation till Roman, men hon är ju inte sanktionerad, vad jag vet i alla fall.
Nej, det är...
det borde hon ju inte vara.
Men det är inte ganska kopplat.
Hon är väl dessutom kanadensisk i medborgarskapet, va? Hon är rysk-kanadensisk, så hon har väl ett kanadensiskt pass och så att, jag menar...
Det är ju en klubbdirektör man vill ha kvar i alla fall.
Ja, hon är väldigt skicklig på det hon gör. Så att, men frågan är om hennes koppling till Abramovic är så pass stark att hon känner att nej, men då kommer jag inte stanna kvar där. Det är liksom, om hon känner någon slags sån lojalitet, det får vi väl se. Men...
det verkar inte gå någon nöd på Abramovic i alla fall. Nu har det kommit ut bilder här när han sitter på en VIP-lounge på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv. Och eftersom de här sanktionerna har kommit och så är han på väg österut. Han ska landa i natt i privatjet i Moskva, och nu ska han ut på sina lyxjakter som är värda 12,5 miljarder och ska styra mot Turkiet via internationellt vatten. Samtidigt som BBC presenterar nya bevis kring hans förflutna med Vladimir Putin. Så.
Ja, han är... alltså det där är ju en snubbe som har tänit på regler förr, va?
12,5 miljarder.
Han speglar ju rakt ut i solnedgången. Det är ju det han gör. Han speglar rakt ut i solnedgången.
Det är ju en skurk.
Kort och gott.
Han kommer ju landa på fötter. Det, så
som
är det
som skurkar brukar göra. Och har en förmåga att göra.
Det är väl så. Men vi konstaterar också att har vi, det är två svenskar kvar i ryska ligan.
Ja, Jordan Larsson och... vem är det mer?
Men nu står det helt still i huvudet.
Ja, det var två i alla fall.
Också här.
Men vem kan det vara? Det är Pontus Almqvist, är det inte Sead Haksabanovic?
Vilka är det inte? För han pausar väl kontraktet här nyligen.
Ja, Adzikadunic.
Är det inte?
Ja, sån är det inte.
Grigovic är det inte.
Det var inte meningen att jag skulle skicka in er på en gissnings...
Dagerstål är det inte. Ska vi fortsätta?
Jag ska inte put you on the spot here. Men Jordan sitter kvar.
Ja, men det var väl ett litet agentbyte där som vann.
Ja, precis. Han har ju bytt till Settinkaja här. Hassan Settinkaja som...
Han brukar få saker att hända.
Ja, precis. Och han har väl halva landslag, eller halva de åtta spelar i landslaget tror jag. Och han har väl, han jobbar väl inte i Sverige så mycket nu, utan kör väl mest internationellt. Och har väl gjort Ludvig Augustinsson till Sevilla till exempel. Mm. Och Robin Olsen till Aston Villa på lån. Men det är väl en sån som Jordan Larsson tänker sig få till också då, att han kanske går till La Liga eller Bundesliga. Det har ju ryktats om att Jordan ska till både Borussia Dortmund, vilket kanske inte är så steket nu då, men däremot Wolfsburg har ryktats om, och West Ham ryktades för dem tidigare också, så att det finns ju en del klubbar där. Och han tackade ju nej då till kontraktsförlängning med Spartak Moskva precis i vintras, va? Och hans kontrakt går ut om 1,5 år, alltså det går ut om 1 år och 3-4 månader. Så att det ska ju vara i sommar det ska till en affär då, för då är det 1 år kvar på kontraktet, man ska få pengar. Annars kan ju skriva på gratis för en ny klubb då i januari och sen lämna om 1,5 år. Så att det är såklart, det lutar ju väldigt mycket åt en flytta. Men man byter ju inte agent för att förlänga kontraktet.
Nej, liksom. Besard Sabovic och ingen annan är ju såklart som spelade för Kimki här.
Ja.
Precis, men annars...
Snacka om bortglömd i Ryssland, Bessad Sabovic, som gick till alltså... han skulle ju gå till Ungern från Mjällby. Mm. Satt på hotellet och skulle skriva på. Men blev sjuk, tror jag. Så att han fick sitta i karantän. Eller om han bara fick sitta på rummet, kommer inte ihåg hur det var. Då kommer alltså en turkisk klubb och lägger bud. Så han drar direkt från hotellet i Ungern till Turkiet och skriver på där. Och sen skriver han på för Kimki. Jag kommer inte ihåg vilken turkisk klubb det var. Men...
En sån dag på jobbet.
Ja, exakt. Nej, men om vi ska bara ta... Vi får tjata om det här Ryssland då. Men då har ju kommit precis idag att Dagerstål tränar med IFK Norrköping. Jag tror att han har en liksom familjesituation som gör att han kanske nog... Mycket som talar för att han... Han spelar i Norrköping i alla fall fram till sommaren, som jag fattar det som. Och samma sak med Armin Gigovic som tränar med Helsingborg. Det vet jag att det är flera andra klubbar som har hört sig för gällande honom också. Men de kollar väl på något transferfönster, om det är Frankrike och något tillfönster som kanske kan öppna. Men det är mycket som talar för att de blir i alla fall de två som spelar i Sverige.
Precis.
Nej, vad heter det? Dagerstål kommer inte gå någon annanstans, känns det ju som.
Nej,
han är så otroligt så inrotad, växt upp i den stan. Ja. Det är ju liksom till och med att man själv har sett honom växa upp i Norrköping, och jag är inte så lastgammal än. Så
nej, precis.
Men man har ändå liksom bevittnat det, hans resa genom ungdomsakademin upp till A-laget och så vidare. Så att såklart att han kommer att köra sitt halvår där.
Och jag snackade ju med Rickard Norling och frågade om Dagerstål också på presskonferensen efter de hade torskat mot Hammarby, och sa att han hade var hoppfull om och liksom, att han skulle spela fram till sommar. Så att det är då ingen vågad gissning att han gör det.
Mm-hmm. Lite andra allsvenska punkter då kan vi väl ta och komma in på. Först ska vi säga något om matchen igår, MFF AIK. Blev ju dramatiskt.
Ja, ruggigt bra match, och det var ju hetsigt framförallt. Men det var ju ändå, även om AIK-arna var lite bitter där över att Nabbe, de fick straff där när han fick bollen på handen, vilket var, får man säga, var som Bartosz säger, Bartosz Gielak, en soft penalty. Så var väl Malmö det bättre laget, va? Även fast Malmö inte spelade så här jättebra, men så imponerar de ändå. Jag tycker att Milojevic har fått ordning på det här på ganska kort tid. Man ser ju att han vill spela liksom. De kommer vara bra i år. Och så får de Isak Kiese till Lino också. Så
precis.
De ser väldigt bra ut, Malmö, och det var väl rättvist då, får man säga.
Kiese till Lino klar, står det i
körschemat. Ja, precis. Han är klar här. Vi pratade ju om det här förra veckan, va? Att han kunde bryta sitt kontrakt, och nu blir det så att han skriver ett långtidskontrakt då med Norrköping och köps loss från Banias då.
MFF menar du?
Ja, MFF, precis. Norrköping har spelat igen.
Det behövt till Norrköping också. Så att,
Janne Andersson som kastade bort Kiese Thelin en gång i tiden, så fick han till Malmö, gick han till Malmö för typ 500 000 eller 900 000 och sådär. Så blev det dundersuccé.
Ja, men då var det roliga var ju att den allmänna inställningen i Norrköping där var, hur tänkte Malmö här?
Ja, exakt.
För att alltså, Stefan Hellberg sa ju det en gång, att jag har aldrig sett en spelare som är en så duktig targetspelare, som är så bra på att limma ner en boll i straffområdet. Han aldrig sett det. De hittade honom någonstans i någon Örebro-trakterna där.
Ja, Karlslunde.
Precis. Mm. Och plockade in honom. Men han lyckades inte i Norrköping, men fick rätt miljö sen. Och ja, resten är historia.
Ja, precis. Men det blir ju såklart, det är en drömvärmling för Malmö FF. Jag menar, precis som du säger, han är ju en grym target. Han är ju även, som vi har pratat om här tidigare, att han underskattar målskytt också. Han har ju gjort en del mål i Banias, får man säga ändå, som är en ganska, inte världens tuffaste liga, men det är ändå så här att han har gjort 6 tror jag han har gjort på 15 matcherna och sådär. Så det är ju bra. Och kommer ju såklart tillföra Malmö enormt mycket. Jag såg att Per Boman, vår kära kollega, hade han som en bättre värvning än Gudetti. Och det är nästan som man skriver under på det i alla fall. De är i samma klass på de värvningarna, med tanke på vad Kiese Thelin har betytt för Malmö tidigare. Han har 2 SM-guld 2014, 2020. Och nu kommer han hem. Då var han ju på lån här senaste gången. Att nu kommer han liksom hem och ska flytta hem med familjen och sådär. Så det känns som att han kan bli en MFF, inte ikon kanske, men i alla fall en väldigt populär spelare.
Det tror jag säkert. Han har ju de där egenskaperna som också, tror jag, passar MFF här nu.
Ja, verkligen.
Han är en jäkla presence i straffområdet, som du var inne på, och framförallt i liksom ett allsvenskt tempo,
ja.
Så är han ju en perfekt värvning.
Och han jobbar ju väldigt hårt i defensiven också. Han har ju en dröm att spela bredvid, och jag tror han kommer passa Milos Milojevic spelsätt.
Ja, men det är liksom enkelt att spela runt en sån spelare, ja. och ställa upp ett lag runt, för du kan ha både liksom kreativitet och passningsfötter och så vidare runt en sån här spelare, och du kommer få ut väldigt mycket utav både honom och spelarna.
Men det är ju tydligt att alltså, MFF som de fungerar med, materialet de har med AC, med Birmancevic, med ja, Sergio Peña om han kommer igång också, så har de ju otroligt mycket. Det finns inget bättre mittfält i serien. Och sen då att då vill man ju ha en target som du kan referera till, så att säga. Som Colak var, som Rosenberg framförallt var under många år. Och sen nu, ja, Kiese Thelin var under förra gången, han var där också. Så att det är ju en supervärvning.
Precis. Ronaldo.
Ronaldo klar för Sundsvall. Det var en rubrik som man inte trodde skulle toppas. Men dagen efter så kom det Corona klar för Sundsvall. Och då tänkte man så här, ska Corona komma till Sundsvall igen? Det var ju precis blivit av med det. Men det är Joe Corona som har spelat med Zlatan i Los Angeles Galaxy som Sundsvall är på och hugger på. Så Corona och Ronaldo kan bli liksom en riktig superduo och giffarna i allsvenskan 2022.
En amerikan då som de har
varit. Det är precis en
show Corona och en mexikan.
Nej, precis. Men nej, men så här då, som jag fattar, jag skrev ju om Ronaldo Damusto heter ju han, från Haiti. Bara den flytten får ju liksom i Stefan Ishizakis Borås till LA, alltså fast tvärtom då, och
Haiti
till Sundsvall. Det är ju det.
Men hur har de scoutat fram det här?
Nej, men de har ju så här, jag har inte hundra på det här, men jag pratar med Urban Hagman om de har väl någon kontakt där. USL heter det. Det är alltså ligan under MLS.
Ah.
Och han spelar i Orange County där, bara det är också fint att bo i Orange OC. Men där då så har de tog ju de förresten en annan med ett fantastiskt namn, Forrest Lasso, mittbacken, vars Instagram jag följer, och jag tror alltså jag aldrig har sett en fotbollsspelare som är ute på restaurang mer än den killen. Alltså först så värvar de han, och då börjar jag följa han på Instagram. Då var han på smekmånad i typ Mexiko typ en månad, så att han blev försenad med fru. Då var det han och frugan som gick runt där på restauranger och grejer, och sen så kom de till Sundsvall. Då har de bara varit ute och käka hela tiden liksom, så att det har varit en astronomisk upplevelse och följa hans Instagram-konto. Men det är väl där de har hittat då i USL de här.
Men borde det inte ta stopp på restauranger efter att ta för honom där? Så många kan det väl inte finnas i Sundsvall? Eller?
Då har det aldrig varit i Sundsvall. Sundsvall, alltså det är sinnessjukt. Det är alltså den restaurangtätaste staden i Sverige. På riktigt alltså. Hoppar så upp restaurangen här. Det är ingen som fattar hur de går runt. Men jag tror att det är samma ägare till alla också. Så det är helt sjukt. Men i alla fall då.
Otroligt viktig kuriosa. Nej,
det finns,
i sammanhanget.
Det finns typ två eller tre ägare som äger typ jättemånga restauranger. Det är så fascinerande. Men i alla fall då så det ska vara en teknisk anfallare. Ronaldo Damusto, Haitien, är ju liksom tänkt som Linus Alenius ersättare. Och Joe Corona i mittfältet, han är inte helt klar än, utan han håller på att försöka lösa från klubben då. Så att Corona och Ronaldo som sagt i Sundsvall.
Det, och Lasso.
Och Lasso. Vilken alltså, trio.
Vad är det för namn? Vad håller
på med? Corona, Lasso och Ronaldo.
Men alltså, vi har ju hyllat Sundsvalls presentationsvideo i den här podden tidigare, några år sedan och så vidare, när han höll på att presentera Pontus Silver där i liksom smyckesbutiken och allt möjligt.
Ja.
Har de gjort något liknande? För jag har inte följt om de har varit igång.
Nej, de har dålig ekonomi som har skurit ner på sociala medier ansvariga och sådär, så att
det var ju inte några jättepåkostade produktioner. Jag tror att de måste Hagblom och kamera så var det klart liksom.
Jag tror att de måste dra åt svångremmen på allt. Så att, men det blir spännande att se då. På förhand kan man ju säga att det luktar ju lite flopp om i alla fall två av tre av de här, men
utan att nämna vilka
precis, men vi får se helt enkelt. Precis.
Ja, precis. Det är svårt att toppa Alltså, Patrik Karlsson, Lagemyr, han har inte riktigt samma Lagemyr visserligen, men Patrik Karlsson
det känns ju som en mycket mer spännande värvning på förhand, kan man väl säga, om den skulle bli av, som du pratade om.
Ja, verkligen, ja. Det är ju Sirius som har varit huggit på honom där då, från, eller i Göteborg. Och Paka är ju väldigt populär i Blåvitt.
Verkligen.
Men har ju haft dragit korsbandet två gånger och har ju varit borta 15 månader nu, har fått gjort några inhopp, hoppa in senast i kuppen, men sitter på ett ganska bra avtal. Och det är ju frågan liksom om de ska förlänga där då, när han inte har spelat så mycket och är skadad, och vill han skriva på ett nytt med Blåvitt, som du vet har Marcus Berg ett år till, och sen så Oscar Willemsson, har blivit han såld. Det är kanske bättre för honom att ta kanske och gå till Sirius och få spela kontinuerligt liksom. Alltså jag tror han är väldigt mån om att få speltid. Det kommer han ju inte få i Göteborg i år. Alltså han kommer vara avbytare. Men samtidigt, om man tittar på Göteborgs trupp också som den är nu, så är det inte världens bredaste heller. Så de är liksom, skulle vilja ha Paka som, på bänken, som är liksom ett alternativ då till Berg och Willemsson. Så att nej, det är en liten ekvation som måste lösas där. Men Sirius gör allt de kan för att få honom i alla fall, som jag förstått det.
Han känns ju som klippt och skuren i någon av de här offensiva mittfältsrollerna där i
Sirius.
Alltså att med den tekniken, flärden, drivet, om han får hålla sig skadefri, så är en otroligt sevärd spelare. Så att man hoppas ju ändå där se honom länka upp med Sugita och Zeidan och de andra där. Det kan bli riktigt trevligt om man ska hamna där.
Och sen spelar ju Daniel Bäckström, spelar väldigt bra fotboll också.
Ja,
också
offensiv, det, progressiv fotboll passar ju honom bättre med.
Vi kastar in, vi har fått en fråga här från Rasmus Björe på Twitter. Han skriver han önskar höra en utläggning om vad som händer i Bayern. Pengar finns, ett rätt så bra lag finns på pappret. En, två förstärkningar skulle kunna utmana om topp tre. Vi pratade lite grann om Eliasson, vi pratade om Majid Waris förra veckan, eller för två veckor sedan var det väl till och med. Men de känns inte helt realistiska. Det finns ett namn här.
Ja, precis.
Ett till namn, ja, verkligen.
Boubacar Traoré, Steve Traoré, gambiansk central
superstekare.
Anfallare. Ja, precis. Om man har tittat på, jag gjorde den här min sillesida, så finns det ju en skön bild på honom. Han verkar i alla fall tjänat bra med pengar under sin tid i Gulfen. Där han är nu då, kontraktet går ut i sommar, så Bayern har varit där och budat. Vi får se hur det går. Sig ska vara ruggigt bra och ha en del andra anbud också, så vi får ju se, och tjänar ju framförallt väldigt mycket pengar. Så där handlar det väl om vad han kan köpas ut och hur mycket han kan få med, pengar han kan få med sig därifrån då. Men Hammarby jobbar även på ett par andra spår då. De gick ju också för en som heter Exposito, Erik Exposito, en spansk lirare i Slask Wroclaw, som har gjort Östin mål och ligger i toppen av polska extraklass. Och där känner ju, vad heter det, Marti Cifuentes väl till honom. Han är också spanjor, tränar, så att, men det gick inte, han blev för dyr. Så att det gick de bet på. De gick även bet på Karim Konaté, som gick till från Elfenbenskusten till Salzburg istället. Där var Bayern beredd att betala 10-15 miljoner för honom, tror jag, rätt mycket pengar. Men Salzburg bjöd över. Så att Bayern har pengar, absolut. Men nu ska de bara få till dem.
Bayern har ju pengar, men det är ju alltid så. Alltså, i konkurrens med klubbar från kontinenten så blir det ju alltid svårt.
Ja.
Givetvis, även om man har gjort en stor försäljning som Hammarby har gjort via Mo. Och ha pengar på kontot, så är det ändå i en internationell jämförelse ganska små summor vi jobbar med här uppe.
Intressant att Exposito är en sån spelare de tittar på, ganska reslig.
Ja, men det är väl där de vill ha, en nia.
De vill ha en sån, alltså typ ersättare till Selmani då.
Jag tror inte de vill bli av med honom.
Nej, heller, men jag tänker hur liksom
de vill väl mer ha
komplement till.
Ja, men typ.
Eller någon som går före i sånt fall. Ja. Exposito skulle gå rakt in i laget. Det är ändå, det är några år sedan, men ändå La Liga-erfarenhet.
Ja, jag vet. Men det var därför han blev för dyr också. När han växlat upp i polska ligan igen. Liksom.
Ja, det är fel hylla helt enkelt för Hammarby just nu. Antagligen.
Det känns som en sån här Alaves-värvning när de ska köta Joselu. Ja, men jag kommer ihåg vart ni hörde det först.
Ja, ja kanske det. Trawally känns ju annars spännande. Det är alltid kul med spelare man inte vet någonting om och som kommer från en så här stökig karriär liksom, ja. Och har lite swag.
Öster väl
det, kan ju, det är ju sådana här spelare som bara kan komma in och bara ta över liksom, ja. hur bra som helst. Kan också vara helt tvärtom.
Precis. Ja, men han känns faktiskt lite Bayern-kompatibel och skulle bli väldigt populär tror jag.
Vi har ett kontrakt i AIK också va?
Precis, Bartosz Dzielak har skrivit på nytt kontrakt som vi avslöjade här för några dagar sedan. Det är inte officiellt ännu, men det kommer bli officiellt. Och han stannar, jag gissar att det är som jag fattade, 2 eller 3 år som han förlänger med. Hade ju bud tror jag, om det var det var utomlands, men jag vet inte exakt vilken liga, men det ryktade som Polen att han hade en klubb därför så ville ha han. Men det var väl ganska klart ändå att han skulle stanna. Trivs ju väldigt bra, nu kommer Gudetti in också. De får man säga ändå har kommit rätt långt på den här säsongen, alltså när man ser till Malmö, de gav dem en rejäl match redan nu utan Gudetti och med en Axel Björnström som inte heller har liksom i matchform, så att de har ju väldigt bra, och så har de väldigt bra många unga spelare som kom in som var väldigt liksom, ja, snabba och
Har han polska rötter eller?
Ja, Dzielak har polska rötter.
Ser väldigt polsk ut namnet i alla fall.
Polska rötter. Ja, det gör det. Nej, men viktig pusselbit och är ju väldigt populär bland supportrarna också, så jag tror att ja, det var viktigt att få det där löst nu då, och så ska de få in de här sista pusselbitarna eller biten med Gudetti bara, så tror jag det här kommer. Jag tror att, ja, jag funderar på om jag ska tippa AIK eller Malmö som guldvinnare. Vi får se vad mitt slutgiltiga tips blir.
Mm. Skulle man ju lämna in förra veckan till Allsvenska Bibeln.
Ja, men det har jag ju gjort ju.
Ja, men han vill inte vara avslöjad.
Vad tippade jag? Vad tippade jag? Det kommer jag inte ihåg. Ja, men det kan vi dra. Vi kan hålla på det. Nu såg jag mejlet där. Okej, okay, ja, men nu vet jag vad var det där.
Ja, vi låter det vara. Nej, men alltså, Dzielak... Det har ju gått åt rätt håll hela tiden. Ja. Alltså det har verkligen gått åt rätt håll hela tiden för det laget. De tog steg när han fick ta över efter Norling. De tog väldigt många ytterligare steg förra säsongen. Och i år ska de väl kunna ha med utmaning om titeln. Måste ju vara ambitionen i alla fall.
Ja, verkligen. Alltså topp 3 är väl kravet, tror jag.
Ja,
ja. Det måste
det skulle jag säga.
Hur, det är många som frågar också om John Guidetti. Ja, men kommer han till premiären?
Ja, men det, som jag fattar, så han skriver på från med sommaren. Nu är inte de här exakt alla detaljerna klara, men nu är det lite spel här med klubben. Han var inte med senast där, hade väl någon känning inom citationstecken, och det är bara där liksom att han ska få de sista pengarna nu så han kan liksom komma till våren då. Men jag sa ju förra veckan att det skulle bli förvånad om han inte presenteras den här veckan. Det är tisdag idag. Ja, jag står fast vid det då, att det kan nog bli den här veckan alternativt nästa, men 99,9 så är jag med till premiären, det är klart. Det löser de.
Det borde de göra om ambitionen
finns.
Som
jag fattar det så är det så. Ja. Det är bara liksom formalia. Det är mycket tid med, tror han, hans personliga rättigheter och sådär, med till han och så namn och alltihop som det är mycket att förhandla. Det är
svårt med de stora stjärnorna, vet du. Jag kommer ihåg när det var när Mourinho skulle lämna vart var han? Han var i Italien och skulle till England, va?
Han har varit lite överallt.
Ja, jag minns inte vilket övergång. Vad var det från Real Madrid han skulle? Ja, skitsamma. När hans klocksponsor krockade med klubben han skulle till klocksponsor. Och det drog alltså ut en
vecka. Blå är han sponsor av, det ser man ju.
Ja, det är mycket möjligt. Ja, och sen och klubben har typ sponsrat ut av Rolex eller något sånt där. Och det var liksom en veckas förhandlingar att bara lösa ut de här kontrakten. Så att
inte... Ja, hur blåklockorna syns ju så mycket också. De är asstor.
Ja,
det ser man när han har på klockor,
men det verkar vara en jävla business i alla fall, för det var mycket pengar det rörde sig om, vill jag minnas, i de där sponsoravtalen också.
Men det var ju som Nasser El Khelaifi, PSG:s ägare, han delade ju ut, och de hade vunnit om det var ligan, och gått till kvartsfinal i Champions League, så alltså delade han ut Rolex eller Hublot-klockor till alla, och de kostade väl 200-300 000 styck, så fick alla i lag.
Det kan man ju göra om man är
Zlatan delar väl ut PlayStation 4 till allihop också, typ så här en månad förväg när det släpptes och sådär, eller att det var svårt att få tag på, så det kanske var samtidigt som det släpptes.
De hade väl något år där i början där det knappt gick att få tag i.
Ja, så var det.
Det kan ju vara värt mer nästan för de här multimiljonärerna än att få mer prylar som de redan har, av att få saker lite det är lite mer premium.
Tror ni det är bra tidigt för de här alltså lyxklockföretagen att vi alla kollar tid i telefonen nu för tiden? För nu har det ju blivit en helt annan
ja,
form
men
av
grejen,
lyxprodukt.
Ja men
grejen,
ja
du
menar så ja. Ja men självklart, det är ingen,
något annat,
det är ingen som, alltså Rolex och kolla tiden, det är, eller Hyblå och kolla tiden, det är skit. Visan kan ju stå på vad som helst, det är bara status. Det är,
ja precis.
Det är som såhär glasögon utan styrka.
Ja, typ så.
Men lite så. Jag har aldrig burit klocka i hela mitt liv.
Men du måste väl haft en klocka på dig någon gång i ditt liv?
Nej. Ja, alltså kanske någon gång när jag är som barn.
Ja, exakt. Det alltså, tillhör väl livet också.
Ja, men inte med någon slags intention. Jag får lite panik. Jag tycker det är lite läskigt.
Och
ha klockan. Jag vet inte, den sitter åt det lite så här, jag vet inte, skaver.
Jag minns man var liten och ville ha så här fräsiga digitala klockor.
Ja,
ja, det ville man ju.
Digitala klockor, fy fan vad populärt det var.
Jag minns att jättemånga i klassen hade sådana som var en miniräknare.
Ja.
Med små, ja, små jävla knappar på.
Ja.
Och sen kom de här gallklockorna där i tidigt 90-tal. De var också superpopulära. En sån tror jag hade ett tag. Och sen så luktade det här armbandet efter typ en dag. Luktade så jävla illa det här tygarmbandet. Så jag kunde inte ha på det. För att det luktade så skitilla. Så att det var nog senast jag hade en klocka på.
Man hade klockan när man satt och gjorde matte så kunde man liksom...
Ja, jag minns att någon fick ta av sig den där klockan på de matteprov på mellanstadiet.
Mm.
För de satt och fuskade.
Mm. Nu är vi inte nere på den unga målgruppen här. Vi snackar bara.
Alltså det här är alltså då föregångaren till de här liksom telefon...
Vi är på 80-talet här.
Ja. Telefonklockorna där man...
Ja, det var inte riktigt på tapeten då kan jag säga.
Det var inte riktigt det. Utan musik i klockan i alla fall. Ja.
Det här var det modernaste man kunde tänka sig. Ja, man kunde ha en miniräknare på klockan liksom. Mm. Det var ju nästan som man inte helt kunde få.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi lämnar allsvenskan för en stund där då. Vi har lite annat som vi tänkte vi skulle ta upp här idag. Vi var inne på det en stund igår i Premier League-podden angående Mohamed Salah. Det är kontraktsförhandlingar som drar ut. De verkar vara ganska långt ifrån varandra i värderingen. Frågan är hur det här utspelet utav Salahs, ja, han är inte ens Salahs agent egentligen, han är någon representant för Salah. Efter att Klopp sa, ja men klubben har gjort vad de kan, skrev då den här skratt-emojisarna på Twitter liksom som ett svar på det. Och jag vet inte, känslan är ju att det där skadar Salah mer än vad det gynnar honom, för att jag tror inte att han vill lämna, jag tror att han vill ha högre lön, men jag tror att han trivs väldigt bra. Jag tror
att han vill nog bli värderad som lagets största stjärna.
Och det kommer han ju bli.
Ja,
oavsett.
Sen beror det på hur han definierar att
vara. Jag tror att han vill ha ligans högsta lön.
Ja, han vill bli ligans största stjärna, absolut. Ja. Och det är väl det som skulle få honom att ge upp då den här barndomsdrömmen att spela i Real Madrid-Barcelona. För det har han ju ändå varit öppen med, att det är någonting han har drömt om att göra någon gång. Sen har Real Madrid och Barcelona varit på olika platser liksom genom åren, som gör att det kanske inte är lika aktuellt idag. Måste vara att han verkar finnas på Barcelonas lista. Det är ju mycket spanska
uppgifter. Ja, det kom ju en uppgift idag om att de ska vara beredda att betala 50 miljoner euro för honom i sommar. Och det kommer de ju inte få Mohamed Salah ens med ett år kvar på kontraktet för.
Nej, det känns ju... Där kommer de inte få igenom det. Då ska det verkligen till att Liverpool inser att vi kommer tappa honom gratis, och att man har något annat som ska komma in då.
Ja.
Det ser man ju inte riktigt ska hända för de pengarna. Men alltså, man vet inte riktigt. Såklart Salah är på en lista. Om Salah skulle vara tillgänglig för ett reapris, såklart massa klubbar skulle vara intresserade av honom. Det är helt uppenbart, det är en av världens bästa anfallare.
Ja.
Men jag tror att han har nog inget emot att vara kvar i Liverpool. Det är i alla fall känslan. Förstår inte varför han skulle ha något emot att vara kvar i Liverpool, som utmanar de alla titlar, där han är otroligt omtyckt bland fansen, där han har en tränare som tror på honom till fullo, där han får spela varenda match han vill spela, och om han inte vill spela så behöver han inte. Han har det ju så pass bra där.
Ja.
Så det finns ingen anledning för honom att flytta på sig, i alla fall inte till Barcelona som de är nu. Real Madrid tror jag inte är intresserade.
Nej, de har annat att styra med.
De har annat för sig. Så att, alltså det löser väl sig på ett eller annat sätt.
Nej, men det är också känsligt. Jag tror att det handlar om pengar. Jag tror att det är liksom en förhandlings strategi. Mm. Sen har det ju inte hjälpt Salah, tror jag, att Luis Diaz har kommit in här och varit så otroligt bra. Fast som det är just nu så har jag, vi bara några matcher in och du är och så vidare. Men för klubben och, och även för fans och så vidare, känns det, det finns ett liv efter Salah också. Det finns andra bra fotbollsspelare där ute. Det är inte hela världen om han lämnar.
Nej, verkligen inte. Så är det. Sen känns det också här att det har blivit något nu på senare tid, liksom prestige bland de här största stjärnorna, att de ska tjäna mest i ligan eller mest i laget. Eller
precis.
Så märker man av att det, men då ska jag bli bäst betald. Det kan man, liksom, när man surrar runt här med allsvenskan också, kan man höra att men det är viktigt att vara liksom topp tre bäst betald. Och, för alla vet ju vad alla tjänar. Liksom. Så det har blivit någon statusgrej. Mer än, det var ju säkert status förut också, men det känns som det blir mer nu på liksom senare år, att det var liksom fan, det är liksom, det säger något om din status.
Problemet är väl att Salah är ju en produkt av ett väldigt lyckat system. Hans framgång till stor del är en produkt av att Liverpool har fungerat så väl, att Liverpool har varit så perfekt för honom, att Klopps taktik och allting runt omkring har varit uppbyggt för att han ska kunna utvecklas till den målskytt han har blivit. Och såklart, när man ser Luis Diaz nu, tänker om de har varit in Luis Diaz som han är nu, då när Salah kom in, såklart att man ser en sån potential att han skulle kunna utvecklas i något liknande. För att om man tittar på den här enormt höga nivån vi pratar om, såklart att spelare, de kommer sätta sina mål, de har sin teknik, alltså det är ju gudabenådat tekniska fotbollsspelare allihopa. Så att ja, såklart det finns ett liv efter Salah för Liverpool. Frågan är ändå dock effekten det ger.
Ja, och det är så här, jag tror att det finns noll chans att han säljs i sommar och att de på något sätt cashar in. Det tror jag inte. Det tror jag däremot att man skulle kunna tänka sig att göra på Sadio Mané.
Jag tror inte intresset är lika stort där.
Där har inte alls varit samma... Nej, det tror jag inte. Och det är ju mest för han har ganska hög lön liksom, och man ska göra plats för någon annan att komma in då, att ge Luis Diaz mer speltid, att göra honom till liksom första valet till vänster. Vi får ju se, men jag menar, spelar Salah ut sitt kontrakt så han är ju 31 nästa sommar liksom, och det är klart att, jag vet, frågan är just på den positionen med det spelsättet och så vidare. Han är ju inte en speciellt skadedrabbad spelare alls. Det har ju varit en av hans liksom främsta styrkor nästan, att han har kunnat utvecklas år efter år och bli bättre och bättre, är ju att han faktiskt aldrig är skadad i stort sett. Så att de där bakslagen och de där missade säsongerna och så vidare som nästan alla fotbollsspelare går igenom, som på, det är ju det han har gemensamt kanske med Messi och Ronaldo i väldigt hög utsträckning. De är typ aldrig skadade, vilket gjort att de har kunnat bara fortsätta att bygga på varje säsong och bli bättre och bättre liksom.
Och det vi inte vet än är ju huruvida Salah kommer att gå samma väg som dem.
Nej, det vet vi inte.
Att fortsätta hålla på den nivån, fortsätta vara förskonad, eller om han kommer gå typ Eden Hazard-vägen.
Mm. Nej, men det är ju liksom en skada, man tappar en halv sekund i snabbhet och så blir man en helt annan fotbollsspelare. Det där är ju, och de riskerna blir ju större ju äldre man blir, därför det finns liksom mindre tid att komma tillbaks på, plus att kroppen fungerar annorlunda efter 30 makot, och det kommer du snart bli varse.
tack.
Så är det, men det är väldigt mycket rykten i alla fall. Det här uppger ju upphov till väldigt mycket rykten, och det har ju pratats länge om att Liverpool ska göra den här stora liksom investeringen i sommar, ungefär som man gjorde för då, för vad var det, 3-4 år sedan, när man köpte Fabinho och Alisson, och man gör det här liksom lite, och tanken var att Luis Diaz skulle komma till sommar egentligen. Det har faktiskt kommit lite rykten om Alexander Isak senaste dagen.
Och det, ja, det såg ju, jag också.
Är ju i svallvågorna lite grann kanske av Salah och så vidare. Kanske liknande position, inte direkt lik i spel. Ja, inte helt olik i spel. Han har inte samma speed, Isak kanske. Men bra en mot en. Det är ju den spelaren, han vill spela rättvänd liksom med bollen. Men det är lite intressant i alla fall att de uppgifterna har börjat cirkulera för runt Alexander Isak och Liverpool.
Det har ju ryktats väldigt länge. Nu känns han ju iskall, om man får ska vara ärlig.
Ja, det gör han ju. Han kommer ju inte gå för några 60 miljoner euro den här sommaren.
Det känns inte faktiskt.
Även om han har långt kontrakt kvar då. Sen så snackas det också om Barcelonas Gavi.
Där har vi en helt annan speltyp då.
Ja,
där
är ju en... för han har en ganska låg utköpsklausul för att vara en så pass talangfull liksom tonåring. Ja. Mm. Och har han en utköpsklausul på typ 40 miljoner euro, vilket
ja,
för...
50 snarare, men...
Okej, det kanske var pund jag såg.
Ja, oavsett vad är...
Jag läser bara engelska tidningar.
Oavsett vad är den, alltså det är ett bra pris för en sån talang. Gud, en 17-åring som har slagit igenom i A-laget där, som har slagit sig in i A-landslaget, måste vara ganska mycket lättare för en tonåring från Barcelona slå sig in i Luis Enriques start 11.
Du är så jävla bitter för att inte vara några realspelare med i somras. Alltså du måste släppa det här nu. Det gick ju bra för Spanien. Han hade ju rätt.
Ja, men det finns en gräns ibland på vad Luis Enrique håller på med just nu. Vi behöver inte gå in på hela spanska landslagstrupputtagningarna. Oavsett vad, Gavi, fantastisk talang. Ja. Men där verkar ju också kontraktförhandlingarna ha strandat. För han sitter ju på också ett avtal som, om jag inte minns helt fel nu, går ut 2023. Och det är ju så att då kan ju hans utköpsklausul kommer ju höjas till 1 miljard i sommar. Mm. Men Barcelona vill ju se till att den här höjs mycket tidigare till 10 miljarder. Så att man inte kan köpa loss honom. Att de vill sätta honom på ett långtidskontrakt likt de gjorde med Ansu Fati, likt de gjort med Pedri och så vidare. Men de kontraktsförhandlingarna har strandat lite. Och då har du ju Liverpool och United, Chelsea innan deras tillgångar blev frysta. PSG, Bayern, det är jättemånga klubbar som vill ha honom. Till och med har varit lite rykten om Real Madrid, men där tror jag inte överhuvudtaget att Pérez skulle bryta den här non-aggression-pakten som han har med Barcelona och Laporte. Jag är väldigt svårt att se det. Mm. Och samma sak med Ronald Araujo, mittbacken där, som också har ett utgående avtal till 2023. Inte samma kris sett till utköpsklausul på honom. Han har en väldigt hög sådan, men samtidigt Manchester United verkar intresserade av honom. Mm. Om de då bara har ett år kvar på kontraktet på honom, han inte vill förlänga och han vill dra, ja då har de ju problem. Men det verkar stå still i de förhandlingarna samtidigt som de signar med massa andra spelare samtidigt som ska in. Så vi får se vad som händer där.
Mm. Och Kessi, klar?
Ja, Sport skriver att han är klar helt och hållet. De är helt överens, precis som Andreas Christensen ska vara helt klar enligt...
Fan, Kessi behöver backa. Alltså,
ja, verkligen.
Rydiger kommer ju försvinna
men
också.
Men de får ju inte skriva på med Rydiger nu. De kan
Nej, jag vet, de får inte göra det. De kommer stå där med väldigt tunt på backsidan. Alltså.
Thiago Silva, Chalo, Bazar. Ja, det är väl det.
Ja, alltså Thiago Silva är vadå, 38?
Han är bra.
Han är ju fantastisk.
Ja, han
är det är ju en...
Aspilicueta har du pratat om också. Därför
ja, hans kontrakt går ju också ut.
Vart lite ganska tyst om Barcelona den sista tiden, men han har ju kopplats jättemycket dit med. Men Kessié ska ju typ vara klar helt och hållet, sägs det. Christensen ska vara klar. Nusair Mazraoui, Ajax ska vara klar. Jag vet inte riktigt hur de ska få plats med alla de här spelarna och vad de har tänkt med detta, men...
Men vågar de skriva nya kontrakt nu då med Chelsea? Alltså, det vill, ska du lämna Chelsea så måste du gå som bossman. Då är det ju liksom inga... Man får, kan väl inte köpa spelare därifrån?
Nej, det kan, alltså, inte i dagsläget. Nej. Men vi får se här nu i slutet på veckan.
Problemet för Chelsea är ju att då Antonio Rüdiger är väl det mest alarmerande problemet för Christensen. Kommer ju gå till Barcelona oavsett om Chelsea har haft... tinade eller frysta tillgångar i samband.
Det var ju känslan med Rüdiger också att han var på
att
väg.
Det har ju vänt där lite. Alltså det, känslan är väl att det här Real Madrid-spåret var väldigt agentdrivet för att få liksom trissa upp intresset. PSG är ju med i matchen fortfarande. Bayern München behöver fortfarande ersätta det till Syle som är klart.
Det är det som jag har känt. Alltså Bayern München hem till Tyskland liksom och...
Supervärvning för honom, men det verkar väl som de går för typ Ginter istället. Men Ginter får väl se vad det blir av det också. Men Rüdiger har ju anbud. United vill ju ha honom också till exempel. Och problem för Chelsea.
De behöver också. De behöver byta ut Maguire.
Det är ju synd om honom ju.
Hur ska de bli av med honom?
Ja, det är ju bara rea bort då.
Ja, men alltså, vem köper?
Nej, det är ju ingen. Han får ju hem till Hall eller något.
Och
spela Championship
som
Roma.
Ragnik då, som har investerat så mycket, han sa, men han är min kapten. Han tror jag på, han liksom kommer vara kapten säsongen ut.
Alltså det är ju hela Europas sämsta självförtroende just nu. Harry Maguire.
Och det verkar som att vi ska få en Harry Kane-historia igen där också. Det var vi ju...
Ja, precis.
The Mirror kanske inte är de mest trovärdiga, men när de ändå har någonting exklusivt så att säga, så tänker man att de ändå har någonting på fötterna.
Det beror väldigt mycket på vem som skriver hos Mirror, för att de har bra journalister. De har ju en disco bland annat på The Mirror.
Det är Disco Mirror, ja.
Disco Mirror. Nej, men de har några journalister där som har bra ingångar, som man måste titta på byline när man läser texter där. Men Men när de har egna grejer, och det snackas ju om Pochettino till Manchester United, ja, det känns ju inte alls osannolikt. Han kommer i alla fall inte vara kvar i PSG.
Poch eller Ten Hag måste det väl bli.
Ja, när man pratar som en av dem, och blir det Poch så ska han ju vara intresserad av att ta dit Harry Kane då, som ju som han ju skapade på ett sätt en gång i tiden, får man ändå säga. Det var ju under Poch som han fick sitt stora genombrott.
Jag har inte helt koll på engelska tidningar, men när jag var London-kår 2012-2013 var det Daily Star som var värst.
Ja, det är nog, de är nog fortfarande.
Jag tror
Simon Bank brukar kalla för porrtidningen.
Ja, precis. Det var på den tiden var det liksom lättklädda tjejer på ena sidan.
Jag tror att det är,
är det fortfarande?
Jag tror att de fortfarande kör sina Page 3 Girls och sådana saker.
Alltså, ja, Daily Star behöver vi inte ens liksom använda luft till.
Nej, men då vill jag bara liksom konstatera att det är samma som gäller nu. Ja,
men de dyker upp i Silly-bloggen ibland också.
Beror lite på. De fina sajten Fichajes och annat också. Det finns många, många udda fåglar ute i och sålla mellan, så att säga. Men Harry Kane kan ju vara aktuell för United också. De lär väl göra om allt möjligt till sommaren. Och ja, Pochettino kan det ju vara som kommer in till United. Sägs att det kan vara Arteta eller Conte som då PSG skulle vara intresserade av, om inte Zidane kommer ju också.
Conte här känns ju väldigt PSG-kompatibel.
Ja, det är in och fighta sen stund och sen Arteta tror jag inte de löser. Men jag har också sett de uppgifterna, men han har ju någonting på gång i om Vera gör det tillräckligt bra med Crystal Palace här, tog de poäng igår mot Manchester City. Nu jävlar är det
Zidane de vill ha. Det är ju Zidane de vill ha.
Så är det definitivt.
Men det är bara att övertala honom att han inte ska fortsätta på sitt sabbatsår eller sitta och vänta på att han ska ta Real Madrid
igen. Men han vill väl ha franska landslaget? Är det inte det han vill?
Ja, men Deschamps flyttar de på honom.
Nej, det är ju det
han
som är svårt. Han är ju svår att flytta på. Men sitter han inte bara och väntar på en dålig landskamp med franska och så får Zidane kliva in där?
Jo, vi väntar där. Vi måste ju prata PSG också.
Ja.
Vilket haveri.
Ja, det var... alltså, det där födelsedagskalaset som vi brukar benämna dem som i den här podden, det är ju så uppenbart att vid minsta motgång så bara välter skiten liksom. Minsta, alltså, det är ett sånt baconpsyke på hela jävla högen.
Och nu fick ju Nasser tokspel också.
Ja.
Han blev ju anmäld till FIFA eller UEFA, vad var, för han slog i väggen och fått.
Ja, han
menar på att det var frispark där vid målet.
Ja, han hade väl hotat en Real Madrid anställd någon,
ja, så var det.
Någon hjälptränare eller fysio eller något sånt där med stryk också typ.
Ja, men det är liksom så ovärdigt, alltså, att bete sig så där i det här sammanhanget. Det
får man säga.
Han fick väl spel nu och försökt vinna Champions League sen han tog över, och de har inte lyckats.
Och det är ju där som på något sätt också nu har gett effekt på hur publiken ser på PSG.
Ja, de buade ut Messi och de.
Det var ju bråk mellan Donnarumma och Neymar efter slutsignaler på Bernabéu där, när de hade kontroll i 75% av den här matchen. Real Madrid hade ingenting. Och sen då Donnarumma smitt, och så bara faller alltihop som ett korthus. Och då var det ju Messi, det var Neymar, det var Leonardo, sportchefen, det är Nasser, det är Pochettino. Men rakt av, den enda som inte blev utbuad var Kylian Mbappé i princip. Men resten blev liksom tokutbuade när de spelade hemma mot Bordeaux. Vinner en match, Neymar gör mål, buas ut och busvisslas åt. Och då har det såklart dykt upp uppgifter efter det. Neymar ska ju nu börja ändå fundera lite, även om man... Enligt RMC Sport, som ändå får anses trovärdiga i sammanhanget, så har han ju inte bett om uttryckligen att få lämna PSG. Men PSG ska väl fundera själva på om de inte vill bli av med Neymar, ja, om de kan. Och att han ändå börjar titta lite, fundera lite, fråga folk, fundera över sin framtid. Likaså Lionel Messi, som var också ganska chockad över att bli utbuad av sina egna fans. Det är någonting som Lionel Messi aldrig har blivit förut. Så att det är ju en otroligt underlig sits, och allting håller ju på att krackelera fullkomligt i den klubben just nu.
Men känns det lite grann som Messi då? Nu är det inte dags för Messi och Ronaldo att komma och dra till Inter Miami FC och spela tillsammans under Beckham.
Ronaldo kommer ju inte komma in i USA.
Nej, han har ju det problemet.
Det blir inte så mycket spel.
Nej, det går ju inte.
Det är helt surrealistiskt.
Ja, det är helt sinnessjukt.
Att det är en faktor i det hela.
Ja.
Men Messi tror jag absolut. Messi,
Suarez. Men grejen var att de skulle spela tillsammans, så var ju Beckhams dröm liksom.
Ja, han får Messi och Suarez istället. Det funkar väl okej.
Ja, det funkar.
Då kan de sitta där och dricka matte och titta på solnedgången tillsammans, så titta det blir ju
jaktar som kommer in.
Ja, det blir ju perfekt. Men ja, ja, Ronaldo vill United bli av med också. Men det blir ju intressant i sommar hur alla ska försöka göra om sina kapsejsade projekt på ett eller annat sätt med stora tillgångar som egentligen inte kan flytta på, för ingen annan som vill skriva på de kontrakten eller ta över dem. Nej. För att de är snarare liksom, ja, de är inga tillgångar de mer. De är snarare saker som begränsar resten av verksamheten. Så att vad PSG hittar på ska bli väldigt spännande att se, och de verkar väl inte ha gett upp på Kylian Mbappé i sin envishet där än, även om spanska medierna, ja, växeldrar i att skriva olika datum som Kylian Mbappé blev klar eller ska bli klar eller är klar. Så att ja, det är bara att vänta och se.
Ja, det kan liksom inte fortsätta så här på något sätt. Jag vet inte vad det är som allting känns så felbyggt liksom bara.
PSG?
Ja.
Ja, men det
men det är som att man har byggt en pyramid med spetsen neråt liksom. Den bara tippar framåt bak. Det finns inget solitt överhuvudtaget, fastän att man har alla
delar. Det här är alltså en klubb som värvade Messi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi i transfer
i somras.
Ja.
Och åker ur i åttondelsfinal på det sättet de gör. Och har tappat matcher i ligan under säsongen. Ligan som de egentligen bara ska springa in, vilket de också kommer göra. Och de riskerar nu ändå att tappa Kylian Mbappé gratis i sommaren. Och det är de sin.
Kylian Mbappé som ändå liksom, ja, deras överlägset bästa spelare i den här matchen.
Ja, han var ju liksom... han gjorde ju precis vad han ville.
Ja.
Men sen fick han ju inga bollar att jobba med när de fullkomligt havererade resten av laget. Mm. Vet ni vem de har behövt som tränare?
Nej.
Felix Magath.
Ja,
jag har ju glömt nästan veckans höjdpunkt.
Därav,
Felix helt sinnessjuk. Felix Magath får jobb 5 år efter att han har lämnat fotbollen när han var i Chenhua Lengdong. Alltså det är ju helt sinnessjukt. Jag pratade faktiskt, jag hade lite kontakt med Alexander Kasaniklic som hade Magath i Fulham.
Just det.
Och han var också helt chockad över att Magath kunde komma tillbaka. När jag var i London där för, ja, det är väl 10 år sedan nu, så spelade ju Alexander i Fulham och gjorde det bra. Han gjorde bara mål på Emirates, mål på The Hawthorns, och han gjorde ju 3-4 mål i Premier League där. Hade Magath en gång när de skulle försöka hålla sig kvar i Premier League, men gick ju fullständigt åt helvete. Han berättade där, jag tror det var han eller om det var Mujo Tankovic som också spelade då, som berättade att de hade haft en alltså man ska ju ta det först, och Magath är ju liksom känd för att vara liksom management by fears konung.
Ja, han är helt galen.
Helt galen, alltså helt galen.
Han har ju också byggt en hel karriär på att han hotade Wolfsburg spelare till en ligatitel.
Exakt. och det är väl det som Hertha Berlins ägare nu då, i det här miljonprojekt som har tagit över, som vi för övrigt ville ha Rangnick en gång i tiden, eller bara för ett år sedan, ska försöka när de ska räddas vid nedflyttning. Så Hertha Berlins vill också att Felix Magath ska skrika och hota kvar Herthas spelare i Bundesliga. Men i alla fall, då berättade Mujo eller Kasaniklic att de hade haft på försäsongen, han skulle de löpa, och så hade de haft liksom vattenflaskor stående, så var det en spelare som skulle böjas ner och ta den där vattenflaskan. Då kom Magath och sparkade bort vattenflaskan för han, och så bara fick han springa ett extra varv liksom. Så att för mig är det helt obegripligt att han får jobb.
Det var också den klassiken i Fulham där när Breda Hangeland skadade knät,
ja,
och Magath föreslår att han skulle lägga ost på det. Just. Hans ordinering, lägg ost på knät.
Nej, alltså det var väl någon spelare i Wolfsburg som kallade dem Europas sista diktator. Ja. Det är väl i för sig en...
Han ser ju ut som en bondskurk.
Alltså, de där glasögonen och liksom allt med, ja.
Nej, det är väl i för sig den beskrivningen får kanske revideras i efterhand, men det är en annan sak. Men alltså, Hertha Berlin, hur desperata måste de vara i det här läget? Är det tredje tränaren de tar in? De har inte vunnit en match på hela 2022. De håller på att åka ur med ett projekt som har spenderat extremt mycket pengar de senaste åren på att tyska huvudstaden ska få ett lag som kan tampas i toppen av Bundesliga. Det har varit hela planen. Det var väl vinterfönstret där säsongen 1920 där man köpte Matheus Cunha och alla möjliga. De spenderade 800 miljoner kronor på nyförvärv. Det är väldigt mycket för ett mittenlag i Bundesliga. Men den här satsningen har helt kommit av sig och nu sitter man i ett läge där man faktiskt genuint riskerar att åka ur och inser att ja, vi måste ha in någon som får alla att springa. Vi tar det absolut desperataste vägen. Vi tar den väg som får Sam Allardyce att framstå som progressiv i sammanhanget. Och Magats första presskonferens, så håller han ihop det länge. Den är 40 minuter lång, han håller ihop det länge. Och sen då sista två minuterna spårar det fullkomligt ur när han börjar prata om disciplin. om vad han kommer kräva från varje spelare. Och sen sa han också att ja, Peter Pekarik finns det en spelare som heter Hertha Berlin som en gång i tiden då flydde från Wolfsburg till Hertha på fri transfer för att Magat var där.
Ja.
Nu får han Magat igen. Och han sa, jag gissar på att många har hört av sig till Peter för att ta reda på hur det här kommer bli.
Stackars och
de legend. Ja, men de, och man ska säga att de har ju ändå chansen ändå, va. Alltså Greuther Fürth åker ur. De har 14 poäng. De är ju tot klappusel, förlorade med 6 eller 7-1 mot Leipzig här senast. Sen har du ju då på 23 poäng Hertha Berlin. Sen har du vi som ligger på kvalsträcket Stuttgart på 23 poäng. Du har Bielefeld med Joakim Nilsson på 25 ovanför strecket, 2 poäng ner. Och sen har du Augsburg på 26 och Borussia Mönchengladbach på 30. Så att
ja, det är tufft.
Ja, det kommer bli ett race det där.
Ja, det är ett sånt underligt konstprojekt det här att
vet man hur långt kontrakt han skrev? Det kan väl inte ha varit längre.
Det måste vara säsongen ut.
Det kan bara, inte vara längre.
Alltså jag bara hoppas att det är säsongen ut. Men man vet ju aldrig vad de har fått för sig, sin fullkomliga sprittsprångande desperation som de uppenbarligen visar på Olympiastadion i Berlin. Vi ska se här om vi hittar någonting om någon kontraktslängd också.
Leipzig gick för övrigt upp.
Ja, säsongen ut, ja.
Leipzig gick för övrigt gick upp på fjärde plats och Champions League kval, eller Champions League plats efter Foppa 2+1 mot Greuther Fürth. De låg under med 1-0 och så vände de till 6-1. Så de, är med, de kan komma tvåa eller trea. Bayer Leverkusen är 45 och Leipzig 44, sen är det 9 poäng upp till.
De har fått igång det under Tedesco nu.
Ja, verkligen.
Det var ju ganska viktigt.
Det var ju bedrövligt under Jesse March. Han var ju inte alls på den nivån för att kunna göra någonting med det här laget. Vilket man trodde eftersom han liksom var arvtagen här från Salzburg och alltihop.
Det verkar som det är säsongen ute på Maget. Ja. Jesse March som nu är i Leeds och efterträder en annan profil.
Det hade varit roligt att ta in honom där.
Felix Magath som ersätter
Bielsa.
Jag menar det snarare att ta in Bielsa till Hertha var det snarare.
Han hade ju löst det.
Bielsa, om olika tränarstilar.
Bielsa på kort tid, det är ju det man vill ha. Han kom ju bara in och liksom viftar med någon slags trollspö och sen så plötsligt så spelar man man över hela planen och så ingen motståndare vet vad som händer.
Var inte Big Sam aktuell?
För Leeds?
Nej, för Hertha Berlin.
Alltså, var det?
Nej, jag frågar. Borde inte han ha varit det bara? Det hade varit kul att se honom försöka rädda någon annan.
De måste ha någon som kan tyska. Så är det alltid i Tyskland.
Ja, i och för sig. Ja, det är sant. Ja, det är ju deras Big Sam på något sätt. Men det är så konstigt.
Alan Pardew, vad är han nu för tiden? Han kan ju tyska.
Han har jag sett på. Han såg jag på. Är inte han agent? Eller, han var agent, men är någon form av direktör nu. Han var på hedersläktaren i Crystal Palace när jag var i London och såg Arsenal.
Han tränar Ado Den Haag nu för tiden.
Ja, när var där då?
Det, nej, just det. Det är det holländska han kan. Det är det han har varit flera gånger i.
Det är synd att språkgeniet David Moyes är upptaget. Annars hade man kunnat få in honom där. Han hade nog löst tyskan ganska.
David Moyes, hans spanska var ju klanderfri.
Alltså det roligaste med David Moyes Real Sociedad-session var ändå att han under en hel match eller träning eller vad det var stod och kallade Esteban Granero för Stefano. Ja, han inte kunde namnet. Uno, dos, tres times. Ja, det fanns så många guldkorn i de där. Ja.
Ja.
Fina tider.
Ska vi ta några lyssnarfrågor?
Ja, men vi gör det innan vi knyter ihop här.
Vi kan ta först då här från Henrik Mattsson. Kommer Elias Andersson att låsa ut i Mjällby? Nej, vad jag har hört så blir han kvar i Djurgården. De har lite kort på mitt fält där. Och sen så fick man en fråga här. Har du någon info från Bayern Samba? Har du någon info varför Mustafa Zeidan var på plats på Nya Söderstaden, alltså till Tele2 Arena? Och det är för att Mustafa Zeidan är kusin med Imad Khalili eller Abbe Khalili, som de brukar hänga där mycket och har också samma agent och Ja, men Zidane spelade ju i HTFF alltså innan. Mm. Så att det är väl den kopplingen.
Det är inte jättelångt mellan Uppsala och Stockholm heller. Internet. Om man vill åka och titta på fotboll.
Nej, precis. När blir Dagerstor klar för IFK Norrköping? Ja, då ska, om jag får gissa så tror jag han blir det nästa vecka.
RK83 undrar, vad tycker Disco Djurgården saknar för att vinna guld?
Nej, men en ytter, de skulle ha in en extra, en rak ersättare till Chilufa, tycker jag var för dåligt kantspel. Nu är det ju Radetinac som kommer få ta en, men då måste man ju, om de ska ha in en...
Fan, hur gammal är Radetinac?
37, va? Men han spelar ju varje match ändå.
Är det så? Ja, man minns att han fräste runt i Åtvidaberg och redan kommer, då kändes
han
gammal.
Han kommer spela varje match, sa Bosse Andersson sånt till mig senast jag pratade med han. Kanske var lite att ta i, men... Men nej, men de har ju Albion Ademi också och Jola Soro där som de kan spela på kanterna, så de vill väl inte riktigt ta in någon etablerat där, då måste de göra sig av med någon av dem, så att jag tror, nej, jag tror att Djurgården är ganska klar, kan komma in en spelare där till kanske.
Hur liksom nytt i livsstil måste Albion Ademi ha nu framöver för att komma in i planerna igen, med tanke på hur han lagt om allting och ändå
nej, men
inte
grejen,
kommer in i planerna.
Nej, jag vet, men det här med, där får man, alltså jag kommer ihåg hur han hypades när han kom liksom, det var ju stora lovord från finska ligan och sådär, när man kollade runt med liksom de som hade följt finska ligan, så sa jag alla bara wow, han jagades av allihop liksom, och det gick ju vi på, så där får man ta åt sig liksom, han var inte alls var någon höjdare här när han kom tillbaka. Eller kom till Djurgården.
Anders undrar, hur löser Häcken frånvaron av Benny Traoré?
Ja, precis. De har ju, och kollar ju på nu och ta in något innan fönstret stänger. Jag har inte någon namn där, men det är ju ytter såklart de vill ha in någon snabb.
Häcken brukar ju tänka lite utanför lådan.
Ja, precis. Det har varit mycket norsk nu när Per-Mathias Högmo inte gått så där bra, för lånade ju utan igen nu här, den här Tobias.
Mm. Ska vi se här för vi har nej, men det var väl ungefär de frågorna som vi hade den här veckan. Tusen tack för alla ni som har lyssnat, Disco Makoto, att ni var med. Sillypodden kommer tillbaka när ni minst anar det med fler rykten och nyheter, såklart, men härifrån så säger vi på åter.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Där hörande.